Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Podplay.
Hej, 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 hej på er och varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls podcast för ett nytt avsnitt. Och inte ett klassiskt intervjuavsnitt direkt, utan ni ser ju att det här heter NHL-puls i Hockeypuls. Och då undrar man ju, vad kan detta vara? Jo, namnet signalerar ju om något, men det säger faktiskt inte allt i det här. Utan nu ska jag berätta för er att under hela säsongen kommer jag att gästas av min goda vän och kollega, får man väl säga, Jonathan Lindqvist, som vanligtvis florerar i Viaplays kanaler. Men en gång i månaden så kommer jag få sno dig för att snacka om världens bästa hockeyliga. Jag är väldigt glad över det, jag vet inte vad du känner.
Ja, du är ju ingen Linus och ingen Uffe heller. Men
exakt.
men man tar det som bjuds.
Det är väl bra att riva av det prostret direkt också.
Absolut.
För jag känner ju att fallhöjden är extremt hög efter alla era år tillsammans.
Ja. Det finns ju inget som kommer runt det. Så att,
ödmjukt bekräftar du det.
Ja, alltså det är ju mer liksom fallhöjden nu när jag ska stå på egna ben här.
Ja, du tänker så, ja.
Ja, och nu förringar ju dig till ingenting alls.
jag tänkte att jag ska ersätta Uffe och Linus.
Exakt, så att det är mycket press på dig.
Ja, det är det ju. Och för de som inte fattar så är det ju NHL-timmen. Den precis. Podcasten du var med tidigare.
Ja, och det kommer ju aldrig bli något sånt. Så det här är någonting helt annat. Det är helt enkelt en fortsättning på NHL-kvarten. Succéprogrammet som folk sett klistrade framför. Man och kvinna gick aldrig ur huset på de här dagarna vi publicerade.
Nej. För att de följde oss på Expressen.se.
Exakt.
Och det är ju faktiskt så att en del inspiration hämtar vi från det. Något som säkert kommer att märkas. Och ska förklara programkonceptet lite mer utförligt, vilket jag tycker vi borde göra här inledningsvis, så kommer vi malla in varje månadsepisod utifrån fem punkter. Kycklingtoppen, läktar-GM, vad händer, ... testet och frågelådan. Och kycklingtoppen kopierar vi rakt av från NHL-kvarten faktiskt. Och där är ju premisserna helt enkelt att vi powerrankar de fem bästa svenskarna i ligan. Och det är inte formbaserat vecka efter vecka, utan det följer med oss under hela säsongen. Under rubriken Läktar-GM kommer du, Jonta, få iklä dig rollen som general manager. Och utifrån din position där uppe på pressläktaren knäcka några tankenötter som handlar om trader, kontrakt, lönetagsvårigheter etc. etc. Vad händer, ... det är en punkt där vi vill kasta ljus på några större händelser i NHL. Och det kan vara nutida, historiska eller framåtblickande. Exempelvis, vad händer, ... med Arizona Coyotes egentligen? Eller, vad händer, ... med Joe Thornton status om han lyckas vinna Stanley Cup? Testet, det är helt enkelt ett moment där jag quizar dig på något som hänt i NHL-historien. Och det kan vara allt från vilka som ingick i Anaheims första PP när de vann Stanley Cup 2007. Eller vilka svenskar som nått 100 poäng i grundserien. Och du kommer ju ha 90 sekunder på dig att lösa det här. Och här får ni lyssnare där hemma gärna vara med och tävla mot Jonta. Det skulle ju vara kul. Avslutningsvis. Nu har jag monolog länge här, men det är väl bra att förklara för alla er som lyssnar på vad som väntar här under säsongen när du gästar, Jonta. Och ni som följer oss kommer ju ha chansen att ställa frågor eller skicka iväg era tankar under punkten frågelådan. Och den delen vilar i det här premiäravsnittet, men framöver kommer ju alla lyssnare få chansen att interagera med oss. Och då tänker jag ju framförallt på dig, Jonta, eftersom jag kommer skicka över allt till dig.
Nej, absolut inte. Vi ska inte underskatta din...
Men du förringade mig nyss.
Ja, jo, okej. Okay. Ja, jag tar dem. Nej, det är kul att vara med. Det här ska bli riktigt kul. Jag satt och funderade såklart när NHL-timmen gick ur tiden. Hur det skulle bli med det här. Och det här känns lagom. Att man en gång i månaden, som en fullmåne, kommer vi att stiga.
Så passar det ganska bra också att vi bara ses en gång i månaden också framöver. Slipper vi träffas oftare.
Exakt.
Jag ska sätta det på podcasten direkt här. Mm. Jag tänker att nu har lyssnarna fått nog av två av fem geting förstunket som vi har.
Ja, ringrost är en grej även för oss.
Ja, exakt. NHL-brev. Och jag säger så här. Rasmus Dahlin är väl den hetaste svenska snackisen den gångna veckan. $6 miljoner över 3 år. Har Buffalo betalat nu? Är han överbetald eller inte?
Ja, jag måste nog säga att Rasmus agent gjorde ett väldigt bra jobb där. Om man lite grovt tillyxat jämför med namn som Charlie McAvoy, Sergej Kjevitampa, Verensky Columbus, skrev 3-årskontrakt i snarlik ålder och de låg ju under 5 alla 3 om jag inte minns helt fel här. Jag har inte de siffrorna i huvudet, men jag skulle säga 4-8, 4-9. Och de spelarna, visst, Rasmus tror jag i slutändan kommer att vara en bättre spelare än de här. Möjligtvis med undantag av McAvoy som jag tycker är en av världens bästa backar och kanske en av de mest underuppskattade backarna. Men jag hade nog väntat mig snarare kanske 5.
Jag älskar att du så tidigt i det här NHL-pulshistorien lanserar underuppskattade.
Ja, det är lite svängigt.
Ja,
underappreciated säger man ju på utrikiska.
Ja, och det är väl bra att förtydliga det också.
Ja, men jag tycker att underskattade är ett så uttjatat ord. Jag vill inte använda det.
Så du har kommit på ett nytt svenskt ord här alltså.
Ja, och bara lagt in upp. Underuppskattade. Det blir ju bara underskattade med ett upp inuti.
Var det väntat att det blev ett brokontrakt?
Mycket.
Okej.
Okay. Jag tyckte att det var rimligt för båda parter. I och med att han har inte visat, om vi kollar på de andra backarna i snarlik ålder med snarlik grundtalang. Tänker sådana som Cale Makar, Miro Heiskanen, som har skrivit mastiga kontrakt, så har väl inte Rasmus riktigt visat att han är på den nivån än, även om jag tror att han kommer att bli det. Så för hans del kan inte han kanske få ett 8-9 miljoners kontrakt i det här läget. Han kan absolut få den här kontraktet att gå ut. Och samma sak för Buffalo, att de skulle kunna ha chansat. De försökte signa upp honom till 6-7 och hoppas att han blir en 8-9 miljoners kille. Men jag vet inte om Rasmus... Jag tycker att det här var väldigt rimligt för alla inblandade helt enkelt.
Summa summarum, överbetald alltså.
Ja, det är 5 hade jag väntat med. Så.
Ja.
Men det ska jag också säga att det är sjuka priser på backmarknaden nu. Jag menar, när det var en sån kille som Verensky som ligger över 9 nu, Columbus i en utsatt situation. Men bara för att ta ett exempel, eller en Cale Makar, såklart fantastisk spelare, samtidigt han har spelat 101 NHL-matcher.
Alltså jag vill inte släppa Rasmus Dahlin helt och hållet. Nej. Jag undrar ju, när kommer han anlända? Jag vet att det pratades om Victor Hedman i slutspelet 2015, att okej, nu efter många år som han har liksom vandrat mot toppen, och det har inte direkt varit spikrakt uppåt heller, så etablerar han sig som en av världens bästa backar. Och frågan är ju, när kommer det ske för Dahlin? För det var rätt knackigt under de här första åren i Buffalo efter att han draftades.
Ja, men låt oss ta Victor som ett väldigt bra exempel. Båda gick ju topp 2 i draften. Inte överdrivet lika i spelartyp kanske, men ändå kommer in i lag som såklart har sina utmaningar. Annars går man inte sak i draften. Och i Victors fall så, jag skulle säga att för honom så släppte det kanske året innan finalen, 13-14. Han fick ju ett rejält lyft av att när han spelade i Baris Astana, reservation för uttal, min kazakiska är sådär. Astana kanske man säger.
Jag undrar om de har bytt klubbnamn.
Ja, de heter Nur Sultan nu. Väldigt konstigt politiskt läge där. Men det ska vi inte
vi ska inte prata om det igen eller pulsa över.
Snabb trivia-fråga.
Ja. Jag antar att den riktar mot mig.
Ja, Kazakstan är det största landet i världen till ytan i en väldigt specifik kategori.
Jag vet vad du kommer säga nu.
Ja, vilket är det då?
Som inte angränsar till något världshav.
Precis.
Visst är det?
Ja, det var imponerande.
Ja, men jag tror det kan också handla om att du och jag har nog pratat om allt i världen 2-3 gånger. Och ja, jag tror att vi har varit inne på just Kazakstan ett par gånger.
Ja, väldigt bra namn. Påminner om Kangaskhan.
Ja.
Vet du vad det är?
Nej, jag for efter något annat där kring Kangars.
Kangarskan är en Pokémon, känguru liknande Pokémon.
Okej.
Okay. Ja. Hur som helst, han fick det väldigt lyfta, fick en väldigt stor offensiv roll och gjorde det runt en pinne per match. Och det känns som att efter det, det var då det lyfte, då fick han det själv från att spela offensivt. Och det är lite samma här, tror jag, med Rasmus. Som vi såg lite grann efter coachbytet i fjol, när de gick från Kryger till Granada, att han fick ett litet lyft bara där. Så att mycket, framförallt för en spelare som Rasmus, som är så otroligt men alltså, hans framgång är ju bunden till vad han gör med pucken offensivt. Så är det ju. Det är ju därför han är draftad där han är. Och det är därför han får ett sånt här kontrakt. Så självförtroendet ska vi inte underskatta där. Men det jag vill säga är så här. Det tog 4 år för Victor Janssen. Fick hans 4 första säsonger. Inte en Norris röst. Inte över 26 poäng. Någon gång under hans 4 första säsonger. Så att någon fara på taket är inte än. Pass up ahead, Skinner makes a move, he's got some room, Skinner skates in, tries to dig in the post, Bennington scores!
Goal number one in the National Hockey League to Rasmus Dahlin, who followed the play and gives Buffalo a 1-0. Okej, nog om Rasmus. Nu tänker jag att vi ska fokusera på lag i NHL och kanske ur ett perspektiv där vi kommer att rubriksätta det som klubbarna som kommer att chocka oss positivt och negativt under den här 2021-2022-säsongen. Och då vill jag ha 2 vardera på den här punkten.
Mm. Vart vill du börja?
Vi börjar med de negativa överraskningarna.
Mm. Jag tänkte sätta Montreal här. För jag tror att de kommer få...
Var inte det ditt finaltips i fjol?
Jo, det var det.
Det var imponerande, måste vi säga också. Med facit i hand.
Ja, alltså jag är otroligt värdelös på att tippa, så att alla andra tips jag hade varit fel. Året innan hade jag San Jose, Florida. Jag tror inte någon av dem gick till slutspel ens. Men jag tänkte säga Montreal, men jag tror inte att folk förväntar sig att de ska vara så bra år. Jag tror inte de går till slutspel, men jag tror inte att det kan räknas som en jätte stor skräll. Så jag säger Dallas. Är Dallas en större skräll för dig än Montreal? Jag tror att Dallas också kan missa slutspel.
Jag säger nog ändå Montreal. Jag gillar inte riktigt Dallas lagbygge och var de befinner sig just nu. De är inte direkt i ett crescendo, utan det är snarare så att många av de individer som finns i stommen av det lag som ska driva klubben framåt tycker jag har nått sin peak. Det är väl egentligen bara Miro Heiskanen, nu kanske jag glömmer bort någon ung förmåga där, som jag känner att okej, han har fortfarande sin bästa tid kvar av karriären. Å andra sidan Montreal, där ser man ju ändå att de har någonting att bygga på med Romanov på backsidan, Cole Caulfield och kanske framförallt Nick Suzuki, som det är lite av en personlig favorit för mig med de playmaker-egenskaperna som han har. Och jag är rätt övertygad om att Montreal långsiktigt ser Suzuki som deras första center, om det inte redan har skett att de kommer igenom den rollen. Och jag skulle vilja fråga dig, Jonta, just om Montreal. Med tanke på finalplatsen i fjol, tror du att allt annat än en conference finalplats eller att de i alla fall är så långt fram i slutspelet att tampas, är det ett misslyckande om de inte är där?
Jag tror inte att de ser det så. Med undantaget Carey Price, som blir äldre och äldre, så är det här en kärna med spelare som Suzuki och Romanov och sånt där och Caulfield, som tänker att de ska vara där i många år och göra bra saker tillsammans. Så att där tror jag inte att den stressen finns, och jag tror att alla är realister. De vet att det var motsatsen till den perfekta stormen i fjol. Den perfekta stormen är ju, det här är ju ett väldigt missbrukat uttryck, men det är ju någonting dåligt. För en perfekt storm är ju en storm där allting faller på plats för stormen, och det är ju jättedåligt. När det blir en jättestor storm, då förstörs ju hus och folk kan ju dö och grejer. Det är ju kast. Så ja, det kanske är ett av de mest missanvända uttrycken.
Jag gissar det faktiskt.
I det svenska språket. Men det är inte det vi ska prata om nu. Utan Montreal, jag är inte alls säker på att de är till slutspel. Dallas, samma sak. Jag har ju flera år varit skeptisk till Tyler Seguin, vad han är för spelare. Jamie Benn, hur mycket har en sån kvar i tanken? Målvaktssituationen känns bara stökig.
Ja, hur tror du de kommer prioritera där? Alltså med Bishop och Cole Aubin och... Vem kommer vara första målvakt?
Alltså min känsla är väl att... Nu har de tagit in Braden Holtby också.
Ja, men det glömmer. Det är ett ålderstiget målvaktstand.
Ja, konstigt. Konstigt framförallt. Jag vet inte om... Jag tror att förväntningen att Bishop inte ska spela alls. Och att du kommer bli någon sån här... hopplock. Så att... Och det jag menar också. Där har jag ingen tydlig känsla. Så Dallas... Nah, Dallas, Montreal. Det laget som jag tänkte säga förutom... Dallas då, eller Montreal, som jag har en lite konstig känsla för i Vegas. Och det är väl för att om man ska säga någonting som inte är så här, Dallas och Montreal, det är inte så mycket udd på att säga det. Vegas är ju en Stanley Cup-favorit. Och min känsla där är att de här fyra säsongerna sedan de kom in, de har spelat väldigt mycket hockey. De har gått långt. De har väl, rätt om jag har fel nu, conference-final 3 av de fyra senaste säsongerna.
Final 2018.
Ja, mycket hockey. De blir äldre. Pacioretty blir äldre. Men nu börjar de här killarna bli 30. Smith, Marchessault, Stone. Och framförallt så utan Fleury så har de inte skyddsnät. Alltså Robin Lehner vet ju alla att han är en världsmålvakt, en västerna kandidat när han är bra. Men nu finns det inget skyddsnät, som i fjol när Lena var skadad till exempel. Och lite så här, inte för att jag tycker att Vegas är ett dåligt lag, men förr eller senare så har bra lag dåliga säsonger, och de har inte haft någon dålig säsong än. Så att, om inte annat då, bara någon sån här liksom hockeyns kretslopp. Cykel, liksom, ja, ja, precis. Så känns det som att någon gång måste ju de ha ett dåligt år också.
On a positive note då, lite svängelst här. Vad tänker du där om vi ska sätta ut två lag?
Jag måste sätta fram min fusklapp. Jag har ju, det var ju mycket väl lättare att vara negativ, så de har ju etsat fast i...
Jag förstår det. Då medan du tar fram det så kan jag ställa frågan, gör Tampa igen?
Nej.
Inte en tredje raka.
Tre år i rad, det är...
Alltså, när vann ett lag tre raka sen? Var det Islanders eller var det Edmonton där på 80-talet? Måste vi gå tillbaka så långt?
Det måste gå tillbaka till Islanders.
Ja, för vi har några som är två raka. Det är väl bara Pittsburgh och Tampa som gjort under den taxeran.
Ja.
Men dessförinnan hade vi ju ett par klubbar ändå som hade gjort det på 90- och 00-talet.
Ja, kan du de två som gjorde det på 90-talet? Det är ingen som gjorde det på 00-talet.
Var det Devils på 90-talet?
Nej.
Detroit?
Ja.
Pittsburgh?
Ja. 91, 92, 97, 98. Nu ska jag säga att jag inte säger fel här, för Calgary vann ju 89. Och så hade du Edmonton vann 90, Calgary vann 89. Och sen hade du Edmonton 87, 88. Montreal smet ju in där och vann 86. Så okay. Hade du Edmonton 85 och 84.
Så vi slår fast Islanders här då?
Precis, så att även fast de vann 5 av 7 blir det ju då Edmonton, som vann de inte 3 år i rad.
Just det, ja.
Så att, nej, det är extremt sällsynt, så därför bara av någon sorts rimlighetens lag.
Ja.
Och att de har tappat sin fantastiska tredje kedja. Även om jag gillar värmen har gjort med Belmer och Corey Perry, tror jag kommer att passa jättebra där. Okej, jag har fått fram min fusklapp.
Okej, då vill jag ha de två lagen.
Nu gjorde ju det här laget ett bra slutspel i fjol framförallt. Men jag tror inte så många förväntar sig jättemycket av dem. Men jag har en bra magkänsla på Winnipeg.
Åh, okej.
Jag tror att det här känns som...
Är jag elak om vi säger laget som ingen bryr sig om? Förutom de som bor i Winnipeg, bevisligen då.
Nej. Nej, det är...
Är det rimligt att säga?
Ja, det är ju NHLs osexigaste lag.
Okej.
Ja, men det är en liten stad. En kall stad. Det är väl den kallaste NHL-staden och förmodligen också den minsta. Och det är ju inte jättepoppis. Väldigt varm också på sommaren.
Mm. Men vad är det du gillar...
Fick vi...
ja, det var roligt. När du började prata om väder, då zoomade
jag
ut.
Jag hade en quiz när jag hade en resa i Tampa för några år sedan. De mötte Winnipeg. Och då var en av frågorna liksom den varmaste uppmätta dagen i någon av städerna. Och sen var det någonting. Kuggen var att...
Så Winnipeg var med där?
Winnipegs värmerekord är högre än Tampas.
Ja, det hade jag inte trott på
sommaren. Nej, så varmt på sommaren.
Ja. Nu får du inte quizza med mig på det framöver, för nu vet jag ju svaret. Så jag kan inte vara med på någon av dem.
Nej, men okej. Okay. Winnipeg så här. Plockar in Nate Schmidt, Brandon Dillon på backsidan. Deras största svaghet. Borde kunna förväntas att en sån som Josh Morrissey kanske studsar tillbaks. Har NHLs näst bästa målvakt de senaste 3 åren kanske i Connor Hellebuck. Offensivt om Dubois kan vara vad vissa tror att han kan vara, då är det väldigt bra offensivt. Mark Scheifele kommer ju komma in extremt revanschsugen efter sitt fiasko.
Alltså, jag vill bara flika in här, men Kyle Connor är en spelare som jag uppskattar väldigt mycket. Skulle du säga att det är en av de mest underskattade forwardsarna i NHL, och att det kanske beror lite på att han spelar på en marknad som inte är speciellt stor?
Ja.
Okej, så långt ska vi inte sträcka oss.
Nej, men så här. Det är en duktig spelare, en väldigt bra offensiv spelare. Begränsad defensivt. Men han spelar också i en bra omgivning. Får ju spela väldigt mycket med Scheifele och Wheeler. Medan en sån som Nikolaj Ehlers i sådana fall producerar typ snarlikt eller bättre utan att spela första PP, utan att spela första kedja och få driva sin egen kedja. Så att, då skulle jag nog säga att Ehlers hellre än Connor i sådana fall.
Du vet ju vem som är Foppa lookaliken här. Som jag berättade för dig för något år.
Ja, det är en otroligt bra spaning.
Alltså Andrew Kopp.
Ja, det är en riktigt bra spaning.
Tänk på det, ni som lyssnar, om ni ser Winnipeg, mot förmodan. Att det ser ut som Peter Foppa Forsberg.
Ja, de har väl, det var en, kanske din bästa spaning i livet.
I livet till och med?
Ja, men jag tror det.
Ja, men det är väl någonting med axlarna och högt.
Ja, höga axlar, framåtlutad åkning. Ja.
Annars är det väl ansiktskåpet som du brukar säga där.
Ja, men det är ju mer liksom den här vrida, vända, flippigheten. Liksom. Det är mer spelstil än åkstil. Men också gillar jag Paul Maurice. Spännande.
Okej, nu vill jag få in det. Är det de mest underskattade coachen i NHL då? Eller en av dem? Här behöver du fundera lite i alla fall. Och det
ja, jag tycker att Barry Trotz är den mest underskattade coachen i NHL.
Okej, trots att han senaste åren här har hyllats ganska underskattat.
Kul, ja. Jag har sagt det förutom coacher, jag säger det igen då. Jag
märkte vad jag gjorde.
Ja, det var roligt. Det, liksom, coacher är så här, det, man kan aldrig säga att samma coach är bäst i ligan år efter år. Fast så är det ju uppenbarligen. Alltså varför skulle det vara, de bästa spelarna är ju de bästa. McDavid och Crosby är bäst år efter år, i alla fall i topp tre. Men med Trotz känns det som att, ja men okej, nu fick han vinna sin Stanley Cup. Okej, nu fick han en Jack Adams liksom. Vi ska prata om honom, alltså vad han har gjort med olika lag. Helt olika lag. Nashville, liten marknad. Sen går han till Washington med alla deras stjärnor. Och sen går han till Islanders och gör de resultat han gjort med ett lag som, alltså innan han tog över Islanders var det ingen som såg dem som ens som ett slutspelslag. Och nu är de plötsligt en Stanley Cup-utmanare med hyfsat samma material, minus deras bästa spelare de senaste 10 åren.
Säkert därför de kommer floppa, för att alla pratar om dem som finalister i år.
Ja, men oavsett vad, om de floppar så, jag skulle, det var inte det svaret du var ute efter, men nej, jag säger det trots.
Okej, det andra laget som du tror kommer positiva, överraska positivt. Jag vänder på det där. Positiva överraska.
Ja, men snyggt. Jag har någon känsla av att LA Kings kanske kan klämma sig in i slutspel.
Okej. Då blir Drew Doughty glad. Han har väl missat, vad är det, 6 raka slutspel eller något
ja,
sånt.
Men jag känner att liksom...
Det där tar vi med Simon. Simon är vår klippare.
Ja, jag åt en väldigt...
tryckte varsin pizza. Ja. Eller det gjorde vi faktiskt inte.
Nej.
Jag valde det mer nyttiga spåret.
Du åt en halv sallad.
Men
jag får känslan av att när man hör när Doughty pratar, man hör Kopta prata, de vill någonting. De här unga killarna de har fått in börjar ändå kunna vara i den ålder där man kan göra någonting. Och det är på förhand den väl sämsta division. Alltså visst, Vegas, trots vad jag sa tidigare, bör ju gå till slutspel. Edmonton bör gå till slutspel, men sen känns det öppet. Vancouver, Calgary, då kan Kings blandas in där kanske.
Och de har väl en ganska spännande talangpool också med några svenska killar som vi ska slänga in där med Tobias Björn, Elias Andersson, Kalle Grundström och Adrian Kempe, inte direkt lastgammal heller. Så det finns några man kan hålla extra utkik efter.
Absolut, och det ska bli väldigt kul att se vad en sån som Alexander Edler kan göra i en ny miljö. Förhoppningsvis kanske få lite lättare minuter, att Doughty äter de tuffaste minuterna. Edler har dragit ett tungt lass i ett ganska dåligt defensivt lag de senaste åren. Kanske inte den spelare han är i det här stadiet av sin karriär. Fortfarande imponerande. Alltså, men vi säger så här, med tanke på speeden som han ändå har tappat, så är det imponerande att han funkar så bra. Det måste, och det är bara ett cred till hans spelförståelse såklart och rutin och allt det där, men ja, det ska bli kul att se vad han kan göra där.
Okej, men så Jontas kikarsikte, då hittar vi Dallas och Vegas som de lag som kommer att överraska negativt, och du lyfter fram Kings och Winnipeg.
Mm. Är du nöjd? Saknar du någon?
Nej, det är du som är experten av oss två, så att jag får väl bara köpa det helt enkelt. Jag har inga inspel där, men det kommer ju bli ett avsnitt här där vi tittar mycket i spåkulan, för det här är ju något typ av inför avsnitt. Tyvärr kommer det inte vara så att vi går igenom lag för lag, spelare för spelare. Det skulle vi aldrig hinna med. Det skulle bli ett 12-timmars avsnitt. Det måste jag säga till dig också här. Jag vet inte om du har koll på det, men Erik Niva har ju en podcast som heter When We Were Kings. Där han pratar om klubbar från vissa säsonger. Ibland tar han också in spelare. Och nu när Leo Messi gick från Barca till PSG så valde han att göra specialavsnitt om Messi. Delade upp det i 3 delar. Kan du gissa hur många timmar han satt egentligen ensam då? För att hans sidekick säger ju egentligen ingenting. Så han har en monolog i x antal timmar. Och hur många timmar tror du att de här 3 avsnitten var totalt?
9.
11 timmar och 48 minuter tror jag räknade till. Om bara Leo Messi.
Men det är väl jätterimligt.
Är det verkligen rimligt att ha en podd på 12 timmar om Leo Messi? Så här, det är kanske rimligt att producera, men hur orkar man prata om honom så länge? Jag är extremt imponerad.
Men, då skulle jag kunna prata om Crosby i 12 timmar.
Nej, det skulle inte du ha klarat av. Skulle jag kunna släppa över den bollen till dig och så har du en 12 timmars monolog?
Alltså det beror ju på hur man vill, eller vadå? Jag antar att han förberedde sig.
Alltså jag tror knappt det.
Ja, nu upplever jag att det är klart. Okej då. Kanske inte Crosby, men Foppa. Foppa 21 timmar.
Hans Majestät Jonsson 24 timmar.
Jack Bauer 24 timmar.
Som jag nämnde, det kommer vara ett avsnitt som handlar mycket om vad som finns i spåkulan. Det är faktiskt ganska kul, för vi har tagit fram 6 vad som kommer att leva med oss under hela säsongen. Och sen kommer man ha vissa hålltider. Och här vill vi gärna att ni lyssnar också, hänger med och kanske kommer med era tips. Och det är de här, de lyder så här. 1. Vilken svensk kommer ha gjort flest poäng kalenderåret 2021? Och det är ganska naturligt att 31 december stänger vi den.
Eller 1 januari kan vi väl stänga den?
Ja, första, det är sant. 1 januari stänger vi. 2. Nämn 3 svenskar som kommer att ha bytt klubb innan säsongen är över. Flest rätt vinner. Och här är ju trade. Alltså jag har så fruktansvärt svårt att säga det.
Det är det många som har.
Trade deadline. Ja. Där satt den. Mm. Vad 3. Topp 3 poängligan. Flest rätt vinner. Och det är ganska enkelt när grundserien är över. Vad 4. Sätt alla 4 semifinallag. Flest rätt vinner. Vad 5. Nämn 3 svenskar som kommer spela minst en match i Stanley Cup-finalen 2022. Och sista vadet lyder. 3 svenskar som kommer sluta högst i prestationsbaserad troféomröstning. Det vill säga Norris, Hart, Ted Lindsay, Calder, Selke och Vesina. Det var det, va?
Mm. Och då kan vi ju förtydliga här att vill man vara med och tävla mot oss, vi ska ju slå vad om någon sorts måltid av något slag.
Kanske en pizza då, eftersom att vi tryckte det ikväll.
Jag är ju väldigt svag för den här Subway-mackan jag introducerade för dig.
Den här Subway-mackan, ja, med tonfisken.
Ja, jag är ju den enda, och nu är du de enda som tar tonfisk på Subway.
Alltså jag åt ju tonfiskmackan innan, men nej, inte på det sättet. Jo, det gjorde jag, men inte på det sättet du skapade den tonfiskmackan. Mm. Och vi ska ju inte avslöja det receptet här.
Nej, men om man slår oss, då kan man få komma och äta en Subway-macka med oss i Övik.
Ja, då bjuder vi upp. Nej, vi bjuder inte upp någon, för den budgeten har vi inte. Men vi bjuder på Subway-mackan, kan vi säga.
Om vinnaren, den som har flest rätt poäng här, man får ju 1 poäng för varje rätt, kommer till Övik, så kommer det få alltså en full... Alltså,
hela menyn?
Ja, hela menyn.
Har vi råd?
Extra ost om man vill.
Oj,
ja, då, absolut.
Kryddig.
Ja.
Det kostar lika mycket, inser jag. Så det är valfritt.
Det kan bli magsår och grejer. Nej då. Det löftet kan vi faktiskt ge.
Ja. Inledningsvis så kommer det vara en tävling mellan oss två. Mm. Men vi vill ju att så många som möjligt ska vara med.
Men då måste man ju, det ska vi säga då. Svaren skickas till mig eller Adam på sociala medier. Nu måste jag gå igång med mina sociala medier.
Tyvärr.
På något sätt hitta det medium ni föredrar. Eller ett mejl eller ett brev.
Ja, men vi säger det. adam.johansson@expressen.se. Ni kan mejla dit också.
Exakt. Eller så hittar ni oss på något socialt medium. Ni behöver inte få något svar eller någonting. För att det är jobbigt. Alla vet vad jag känner för det. Men så länge det finns där. Att ni kan visa liksom en skärmdump där. Det här datumet, klockslaget som är före nedsläpp. Skickade jag det här tipset. Då har ni ert bevis där. För att alla de här, man kan ju inte hoppa på i efterhand. Så att det gäller att vara på tå här.
Nej, alltså kliver man in 19 oktober, då är man diskvalificerad.
Exakt.
Kan vi säga.
För då, man kan ju få kliva in, men då är man inte med i tävlingen om Subway-menyn.
Nej, och varför ska man då vara med? Tänker jag.
Nej, vi har varit tydliga här. Innan nedsläpp i premiären,
ja,
ska vi ha era tips.
Vad 1. Vilken svensk kommer att ha gjort flest poäng kalenderåret 2021? Vill du börja eller ska jag dra på svar? Jag sätter ut Mika Zibanejad.
Alltså, jag tänkte på honom, men han var min 2. Jag sätter Gabriel Landeskog.
Okej. Okay. Ska jag motivera det?
Ja, kan du
så, alltså, typ en spelare som Elias Pettersson är ju bevisligen inte med eftersom att han missade stora delar av förra säsongen. Och jag tror att han nådde upp på 23 pinnar totalt sett under 21 var det förra säsongen. Så han kommer inte vara med i leken. Annars hade det varit en bra kandidat om han hade haft en, inom situationstecken, vanlig säsong. Men alltså, Zibanejad kan ju komma in i det här flytet då han gör 5, 6, 7 poäng på en match. Och jag ser inte som omöjligt att han kanske kommer få någon som flug här under hösten. Och det är ju ändå en spelare som man ser till de senaste 3-4 säsongerna. Har varit en av de poängbästa svenskarna. Så att Landeskog funderade också på, men jag tror ändå Zibanejad.
Ja, jag sög också länge väl på Mika av samma anledning som du säger här. Men jag landade i Gabbe för att jag tror att han kommer att komma ut extremt motiverad med sitt nya kontrakt. Jag vill visa att han förtjänar det. Jag tror att hela laget kommer att komma ut väldigt motiverat. På grund av att de är väldigt missnöjda med hur förra säsongen slutade. Så jag tror att det här är ett lag vi kommer att få se starta bra. Och sen har han ju 3 poängs försprång.
Det har han ju. Men tror ni inte att Colorado kanske just av läxan de lärde under slutspelet börjar takta igång lite långsamt och varvar upp när det verkligen gäller? För att de inser att visst, vi kan vara bra i grundserien som vi var året innan. Men vad betyder det när vi ändå åkte ut i en kvartsfinal eller inför en konferensfinal? Ja, det var så jag resonerade med Landeskog. Faktiskt.
Ja, jag tror inte att det finns någon...
Jag fick ingenting för den.
Nej, men alltså, jag förstår hur du tänker. Och det är klart man ska vara bäst när slutspelet börjar och allt det där. Men alltså, sättet du blir bäst är ju att försöka spela så bra som möjligt och bygga vidare på det. Alltså de här lagen, när man pratar om lag som åh, de här började sig hett och sen orkar de inte hela vägen ut och de hade bränt ut sen slutspelet började. Det är dåliga lag. Alltså det är lag som får en jätteformtopp i början på säsongen fast de kanske inte är så bra. Alltså vi kommer att se något sånt lag den här säsongen. Om vi säger att vi drar till med Nashville till exempel. Ett lag som är helt okej och förmodligen skulle kunna liksom vinna 8 av de första 10 om saker och ting faller rätt. Men jag tror inte att de är Stanley Cup-utmanare för det. Men för de här lagen som är riktigt bra, om vi pratar om Vegas, Tampa, alltså de lagen är ju bra i grundserien också.
Val 2. Nämn 3 svenskar som kommer att byta klubb innan säsongen är över. Flest rätt vinner. Jag tycker den här var ruggigt svår faktiskt.
Ja, väldigt svår.
Jag skrev ner många namn. Jag hade Jesper Bokvist, Emil Bemström, Mattias Ekholm, Hampus Lindholm, etc. etc. Men jag har till slut landat i 3 namn som jag tänker att jag ska presentera efter att du har dragit dina. Eller ska vi ta en var?
Ja, vi kan köra av varannan då. Först resonemanget här. Jag funderar, ska man hitta någon så här waiver-killar? Ska man försöka vara slug och tänka sig, ja, men vilken talang skulle kunna gå i en del av ett paket vid deadline?
Jag orkade inte researcha så mycket.
Ska jag säga. Nej, jag kände att det här är för... Jag slog knut på mig själv. Så jag,
vet du vem som hade gjort det? Om han hade varit med i den här podden.
Vadå?
Uffe.
Ja, men han hade ju vetat det.
Ja, exakt.
Nej då, men så det finns säkert någon lyssnare som kan slå oss här. Men jag började med Hampus Lindholm.
Ja. Då kontrar jag med en annan back då. Oliver Kylington. Om inte jag missminner mig så var det lite rykten kring honom inför förra deadline. Mm. Och det är en rätt billig back som man kan känna. Ja, han kan nog gå in på ett tredje backpar i ganska många klubbar om man vill bredda upp inför ett slutspel.
Mm, det är, jag hade funderat länge väl på honom, men jag tog inte med honom. Jag tog däremot med Rickard Rakell.
Ah, okej. Okay, så du tror att båda NHL-svenskarna kommer byta här?
Nej, men jag tog någon sån här liksom, gardering. Typ. Liksom, att, ja, men åtminstone en av dem. Ja. Jag tror inte jag kommer sätta 2-3 av 3 här.
Okej, okay. Nej, det tror inte jag heller att jag kommer göra. Filip Forsberg.
Mm.
Jag vet inte, men du satt i NHL-kvarten för x antal månader sedan och pratade om att tänk om man skulle trades till Penguins och hur intressant det vore. Och på något sätt så föddes en känsla hos mig där och då att jag tror att vi inte kommer få se Filip i Nashville under hela sin karriär. Och det har väl varit rätt struligt i Predators ett tag nu. Jag tror inte han är speciellt nöjd med de drag som har gjorts på marknaden under det senaste året. Och dessutom så ser man att de är inne i en negativ spiral också sedan de var i final senast. Så att jag tror att förr eller senare kommer de in i en rebuild och jag tror att Filip inte kommer vilja vara med på den. Han kommer vilja vinna under sin annuella karriär och därför kommer han byta klubb. Det kanske inte sker innan februari, men det kommer ändå.
Jag... Då var det ett dumt tips.
men
på samma tema. Jag hade Mattias Ekholm.
Okej, okay, så du klämmer in en Nashville-spelare ändå?
Ja, för att jag tror... Och jag, anledningen till att jag tror det är att Ekholm är äldre. Ekholm är väl 4 år äldre?
Mm, ja, det kan nog stämma.
Filip är 94, va?
Ja, precis. Och Ekholm 90, ja. Det stämmer.
Och väldigt eftertraktad spelartyp. Och han har ju mer... Om han vill vinna så tror jag att det är mer stress. Även för Nashvilles del... Nashville är ju ändå inne i en ombyggnation och för dem att en 4 år yngre spelare fortfarande ska vara effektiv när de är igenom den är ju mycket mer sannolikt. Jag tror att Filip kommer få ett håll käften kontrakt av Nashville.
Alltså vi snackar typ 10 miljoner, 8 år.
Kanske inte 10, men jag tror han kommer få 8 år till minst 8.
Kanske han kommer lockas av att signa dem. För han trivs ju uppenbarligen väldigt bra i Nashville. Det pratar han ju om.
Jag tror att han verkar trivas jättebra där. Jag tror att de... Men lite grann, vi var inne på Zach Werenski som fick ett bättre kontrakt än han borde kan jag tycka i Columbus för att de var i en position att de kunde inte tappa honom. Påminner lite grann om när Nashville matchade offersheetet på Shea Weber för en massa matcher år sedan. Hade precis tappat Ryan Suter. De var ett läge, vi kan inte tappa fler spelare. Ett annat bra exempel är Oliver Ekman Larsson i Arizona. De var i ett läge där de inte kunde tappa fler spelare. Oliver fick ett jättebra kontrakt. Det var bara så här. Helt rätt.
Men hur säljer de in det då för Filip? Tänker du att de säger okej, du är vårt affischnamn. helt och hållet här? Eller kommer de börja lova en typ av satsning?
Alltså, det är en dålig,
Filip är ju en vinnare.
Det är en dålig jämförelse.
Herregud vad klyschigt det där var.
Vinnare. När Blake Griffin signade med Detroit, nu är det en basreferens.
Ja.
Vill säga att det är Detroit. Då hade de...
Sjukt. Alltså det måste jag bara säga att jag nämnde Blake Griffin för Fredrik Andersson i Björklöven under allsvenska upptaktsträffen.
Ja, det var det. Vad sa du? Var bra på dunka.
Nej, vi hade ett sant eller falskt moment med alla allsvenska spelare som var där. Och då hade jag dragit ihop någonting att Daniel Rahimi kastade kläderna tillsammans med Blake Griffin och Serena Williams i ESPN Body Issues 2014. Och Fredrik Andersson sa falskt på den. Men han sa att det går runt i Björklunds omklädningsrum. En bild på Rahimi när han står i bar yver från HV71-tiden. Mm. Så jag fick väl in någon slags halvt rätt där ändå, tycker jag.
Jag kan ändå tänka att det är en imponerande syn.
Ja, alltså Fredan sa ju det också. Att, jag sa det, men du kanske ska ställa upp om ISBN ringer. Men då sa han att Rahims kropp, nej, den är några nivåer upp jämfört med min. Nu parafraserar jag här, men det var någonting åt det hållet.
Ja, jo, men det är... Absolut, jag tror att Rahim är väl tränad. Vart var vi?
Filip, affischnamn för Nashville.
Precis. Jo, men det här Blake Griffin, som jag förstod det, när han signade med Detroit, så hade de liksom gjort ett hologram liksom montage med hans tröja i taket och sådana grejer. Sen blev han typ trader efter en säsong eller vad det var. Men, så det är ett dåligt exempel. Men jag tänker mig att de säger det. Du var en pecka liksom. Du ska vara här tills du pensionerar i din tröja ska upp i taket. Du, alltså, håll ut. Om 3 år är vi där igen. Då pushar vi igen. Och då är du 30 och då ska du få vinna en Stanley Cup här.
Vill du höra mitt sista namn här då? På valet. Jag vet inte varför, men jag vill bara prata om honom, så att det var kanske därför jag listade honom just här. Victor Olofsson. Jag vet inte om det är speciellt sannolikt, men han har ju en spetsegenskap som kanske inte allt för många forwards i det prissegmentet har med sitt skott. Och varför skulle inte en klubb som känner att, ja, men vi vill bredda upp kanske en tredje kedja och hitta ett hot i vårt andra powerplay vid den högra tätningscirkeln, kunna gå för Victor? Nu har han väl 3 miljoner i capet, gissar jag. Jag tror i alla fall det. Så jag ville slänga in honom här. Goal of son.
Ja, jag tror att det är jättemånga lagligan som skulle vilja ha Victor. Men...
Han kanske är för dyr.
Ja, så jag tror inte att det... Alltså, ett lag som Buffalo måste väl allting vara på bordet. Men förr eller senare måste man ju börja behålla spelare. Och att trada honom nu när du redan har hela Eichel... situationen. Alltså du vill ju behålla några spelare också.
Ja, men är Victor en man bygger på, tror du då? Alltså det är väl ett komplement till en stomme som jag ser det.
Ja, alltså det finns ju en rimlighet i vad du säger, men jag tror att så det är inte, absolut, de kan ju få ett bud där de känner att nej, vi måste faktiskt göra det här, men jag tror att det är ingenting de kommer att vilja göra. Ska vi summera? Jag sa Raquel Lindholm, jag tänker att det här kommer vara dålig utgående kontrakt, åtminstone någon av dem, och sen sa jag Mattias Ekholm, och du sa...
Jag sa Filip Forsberg, Victor Olofsson och Oliver Kylington.
Ja.
Vad 3? Och det är ju poängligan då, och vilka som hamnar 1, 2 och 3. Och här, alltså det är ju oerhört tråkigt tycker jag att prata om det här, med tanke på att Conor McDavid är given att kategorisera in.
Ja, vi hade båda McDavid kan jag säga. Det vet jag inte ens. Wow. Att du hade, men jag tar det för givet.
Ja, det hade väl du kunnat anat.
Jo.
Och Leon Draisaitl, jag känner att jag kommer att sluddra på många... namn här under den här podden, med tanke för vi sitter och spelar in 21.00 en lördag kväll. Men
var det där liksom att du brusade?
Nej, och det är ju inte. Jag har tryckt lite Loka med päronsmak här.
Vi drack till med koffeinfritt kaffe.
Och sådana gubbar har vi blivit.
Riktigt beige lördag kväll. Ja.
Men väldigt gott sådant.
Ja.
Ja. Draisaitl, alltså...
Har du Draisaitl?
Ja, jag har med honom. Jag funderade faktiskt på om jag bara så här... skulle vara lite hipster och inte ta med honom. Men jag tänker att dels en väldigt duktig spelare, och att han kommer att, tack vare att han spelar med McDavid ofta, höja sin poängproduktion och ligga där uppe i toppen.
Jag är inte med Draisaitl.
Ah, okej, det var ju kul.
Nu inleder jag faktiskt i alla fall campen här i en egen kedja.
Har de inte testat experimentet några gånger? Och det inte
jo,
funkat?
Men tanken är väl nu att Puljujärvi har tagit ett kliv, och att de har tagit in Zach Hyman, och att de två då ska spela med McDavid. För att Draisaitl har ju en beprövad kemi med Nugent Hopkins och Kyler Yamamoto i andra kedjan. Men han kommer göra sina poäng, och han topp 3 är en jättebra gissning. Jag ville bara gå någon annanstans. Jag tog Auston Matthews.
Ja, det var han jag funderade faktiskt på. Mm. Ta in det. Jag har inte honom på min topp tre, men...
Jag tänker så här, Matthews är väl den i särklass bästa 5-5 målskytten de senaste säsongerna. Förr eller senare måste Toronto få till sitt powerplay. De har gjort lite justeringar nu. De har satt in William Nylander på vänster cirkeln. Matthews på den högra. Han har ju adderat ett väldigt fint direktskott till National. Och sen kör de Marner i bumper. Det är lite oväntat. Mm-hmm. Så här i början på säsongen. Och sedan kommer det bli Tavares förmodligen där runt kassen. Och sen snackas det åt till Riley. Eller Rasmus Sandin på point.
Kommer Rasmus Sandin få det förtroendet alltså?
Ja, det var ju väldigt det är inte säkert. Riley är väl kanske odds favorit, men det är inte jättestort klapp. Sandin har väl lite bättre tryck.
Men Riley...
Muskedundret.
Apropå att vi har pratat om trader. Mm. Omsusas alltjämt med sådant snack. För att de kommer att skämpa iväg honom.
Morgan Riley?
Mm.
Nej.
Nej. Okej, vill du höra min sista gubbe då? Mm. Artemi Panarin.
Bra.
Ja, men jag... Jag tror att han till och med hade efter McDavid och jag i så fall Draisaitl också då, hade det bästa poängsnittet i fjol. Och jag tror att hela Rangers är i revanschugna efter fjolåret. Och att vi har ett stundande OS. Alltså OS-faktorn får vi ju inte förminska i det här. Om man ser till individuell basis. Alltså vilka som dels vill vara reform till OS. Vilka som kanske sparar sin aning. Jag kan ju tänka mig att sån som Victor Hedman kanske kommer att ha en liten trögare höst vanligtvis för att han vill vara formtoppat i OS. Och det kommer nog vara ganska många spelare i det. I den åldersspannet. Alltså runt 30 till 35.
Mm.
Som känner att okej, vi sparar lite på vad vi har här i tanken och kanske att kroppen ska vara fullt trim när Peking OS drar igång. Så det kommer nog väga in den OS-faktorn tror jag i ganska många av de här vaden vi har.
Ja, jag gillar Panarin. Jag har inte med honom och det känns lite jobbigt. För att jag tror att det är en jättebra gissning. Men jag tänker att Nikita Kucherov kommer att komma väldigt revanschugen efter att inte ha fått vara med på grundserien i fjol. Och jag tror att han kan tänka sig att jaga en Arturos. Så även om jag håller med dig, jag tror att Tampa som lag säkert kan ha lite mot i höst, så tror jag att han kommer att göra sina poäng. Så att jag tog Kucherov. Men Panarin är nog kanske ett bättre val. Alltså.
Jag såg direkt på det att du ångrar att du inte tog med honom. Men jag har McDavid, Draisaitl och Panarin och du har...
McDavid, Kucherov, Matthews.
Vad fyra? Sätt alla fyra semifinallag. Flest rätt vinner. Jag drar mina snabbt.
Mm.
Islanders, Florida, Colorado och håll i det nu. Vancouver.
Oj, oj, oj.
Ja, alltså jag kände så här, jag kan inte vara tråkig bara titta på favoriterna. Och jag gillar ändå ganska mycket i Vancouver. Och den här ungdomliga entusiasmen. Och med tanke på det strula fjolåret och att det ändå finns en inneboende kvalitet där, så tänker jag att de kommer ta sig till slutspel och väl där. Jag tänkte säga kan allting ändå. Snacka om att dra en sliten klyscha igen. Det är mina fyra lag i alla fall.
Jag gillar inte mina fyra. Men vi kör.
Winnipeg, jag skulle bli om du har typ Montreal, Dallas.
Jag har Winnipeg. Som jag ju var inne på innan. Jag har Edmonton. Tror jag tar oss ur Pacific. Jag har Tampa. Och av någon outgrulig anledning så har jag Philadelphia. Jag vet inte varför jag skrev det. Jag tror inte på dem alls. Jag tror inte att de går till slutspel. Men jag har dem ändå här.
Synd typiskt är att du fick en magkänsla. Ja. Jag skrev ner dem och sen ångrar dig.
Ja, men nu är det för sent.
Ja, okej. Behöver vi motivera eller ska det bara få stå?
Det kan bara få stå.
Vad fem? Tre svenskar som kommer spela minst en match i Stanley Cup-finalen 2022. Och den här är kopplad såklart till semifinallagen.
Mm.
Och där tror jag att det blir Colorado och jag tror att det blir Florida. Så jag har Patrik Bengen Hörnqvist, André Burakovsky och Gabriel Landeskog.
Mm. Jag har ju kört rent taktiskt här. För jag har inte tagit någon spelare från något av lagen jag hade i
du tänkte så
i
alltså.
Konferensfinal.
Snyggt, måste jag säga.
Ja, men jag tänkte att jag tror att det är större chans att göra så
du
här.
Du sprider ut risken helt enkelt.
Joel Eriksson Ek. Minnesota har jag en liten popkänsla för.
Hipstrit.
Ja. Gabriel Landeskog, precis som du. Jesper Fast.
Mm-hmm. Carolina.
Mm.
Ja, varför inte? Det känns som en dark horse på den sidan, måste man säga.
Mm.
Vi nöjer oss med det. Sista vadet ska vi presentera nu.
Mm.
Tre svenskar som kommer sluta högst i prestationsbaserad troféomröstning. Det här, alltså, den här tyckte jag var extremt svår.
Ja, otroligt.
Jag har egentligen... Jag tittar igenom. mina namn, så jag tror inte på någon av dem. Och det ska man säga också, senaste åren, det är väl egentligen bara Viktor Hedman som har stått med den svenska fanan högt.
Ja, det var den enda finalisten. Vi hade ju en fyra i Selk i fjol.
Ja, vem var det nu? Var det Bäckis kanske? Micke Backlund.
Han kommer att vara en av mina kandidater där. Jag säger inte mer än så. Då får du höra sen.
Ja, okej. När hade vi senast mer än tre? Var det när Dahlin och Pettersson var nominerade till Kalder kanske?
Dahlin, Pettersson, för det var ju året
som... Lena Markström-året, va?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Lener var västerna finalist.
Och Hedman Norris.
20, var det 2018? 2019.
2019 var det.
Ja, Hedman Norris finalist, ja, precis.
Då har vi svarat på det också.
Ja, men okej, okay, jag hade ju ingen Calder. Jag kände att jag borde ha en Calder. Den var svårast, jag hade ingen bra gissning. Så jag släppte den. För jag tycker att det där är så svårt att
säga. Jag har ju ett namn där då.
Så ja, det är inte alls fel. Jag tror att någon Calder-spelare kommer att vara med här. Men jag visste inte vem jag skulle ta. Så att jag skete det. Så jag körde Joel Eriksson Ek, som var fyra i Selke.
Ja, just det. Det var Eriksson Ek, ja.
Viktor Hedman tror jag kommer att vara högt uppe igen. Och sen tog jag Robin Lehner.
Just det, okej. Okay, att han går in på västerna där. Jag har faktiskt en Carl-gissning. Och jag funderade på, okej, okay, Lucas Raymond är ju den största offensiva diamanten i vårt talangstall. Det blågula. Men jag tror väl inte att han kanske kommer att få börja med Detroit utan att han kommer inleda i AHL. Egentligen skulle man kunna tänka sig om den här killen också. Men William Eklund, alltså vad man har hört så har han gjort bra ifrån sig under träningslägret. Jag tror inte att han kommer skickas tillbaka till Djurgården av den anledningen att det är högst sannolikt kommer vara ett förlorande lag i vinter. Jag tror inte att det är en speciellt bra miljö.
Till skillnad från San Jose.
Jag inser att det börjar krackelera redan. Så okej, okay, så här då. Jag tror kanske att William kommer börja i AHL. Men i brist på andra namn till de här priserna så kände jag att jag drar till med honom. Jag gillar Eklund, Lillfimpen och vad man har hört, vad han har gjort under Sharks-lägret här, så han ändå presterar bra. Jag känner mig redan osäker.
Ja, du hoppade för mycket. Ta de andra två nu.
Niklas Bäckström. Alltså jag kan inte det här, Jonta, men inte vet jag. Lady Bing.
Den hade vi inte med.
Nej, den hade vi inte ens med.
Det är inte prestationsbaserat. Ta lite utvisningsminuter. Det är en konstig
tråd. No, jag har skrivit här, ser jag nu. Lady Bing / Selke / King Clancy. Och King Clancy inte heller.
Nej.
Då får han
alltså Lady Bing kanske är det, men jag vet inte. Jag tycker inte att den ska vara med.
Ja, men då raderar vi ut den då. Och sen så sätter jag Bäckis på Selke då.
Ja.
Bara för lång och trogen tjänst liksom.
Ja.
Alltså du hör ju hur snett ut jag är på det här troligtvis. Sista hade jag Hedman. Det kändes som mest rimliga namnet sett ut.
Känner du att det blir orättvist att vi tog bort Lady Bing nu? Vill du ha med den?
Nej, det är okej. Okay. Jag köper helt och hållet.
Men den är en svår trofé alltså. Jag har ju röstat på den. Och jag, så här, ja, det är klart det är prestationsbaserat. Jag har ju premierat spelare som jag tycker har spelat tuffa minuter och utan att ha utvisningar. Det är typ det. Alltså jag tror jag har röstat på Miro Heiskanen, Jacob Slavin, den typen av spelare.
Kan Henrik Lundqvist vinna Bill Masterton? Kan spela som har lagt av vinner den.
Nej. Om han kommer tillbaka och spelar.
Det lär jag inte göra.
Nej, men om han gör det, då skulle han nästan garanterat vinna den. Kan jag lova dig.
Jo, absolut.
Så absolut. Men den hade vi inte heller. Den är också lite så här. Det är en gränspuck på prestation. För det handlar ju inte så mycket om en sportslig prestation. Som en mänsklig prestation.
Nej. Nu känner jag att vi börjar bli ganska långrandiga. Ja.
Vi har gett exempel på vilka troféer vi räknar.
Ja.
Så det är inte svårare än så. Det är de som gäller.
Ja, och som sagt, vi mottager gärna era tips också. Och vad ni har för bett på de här sex vi har presenterat. Sen ska vi säga det också. Det här var nog det längsta försnacket någonsin i en podd. För vi är uppe på runt 45 minuter. Och vi har inte ens kommit in på det här mallade upplägget som jag pratade om tidigare.
Nej. Du kommer innan när vi började spela att du sa att det här är för mycket grejer, vi måste kapa.
Ja,
och du var tveksam.
Men du vet att jag är en tidsoptimist.
Absolut.
Helt och hållet. Det kan till och med bli så här att det här blir ett avsnitt och resten blir ett annat. Det får vi se. Mm. För det kan vara så att vi kanske kör ett matigt 2 timmars avsnitt om NHL. Nu kör vi igång. Ja, och ni som tittade på NHL-kvarten förra säsongen vet ju att vi powerrankade de bästa svenskarna. Och det här är inte formbaserat, utan det är helt enkelt de som varit bäst under säsongen. Och i slutet av grundserien och slutspelet kommer vi få svar på vilka som har varit bäst av våra blågula namn. Och det vi ska göra här och nu, Jonta, det är att vi ska resonera oss fram till vilka vi tror kommer landa där i slutändan.
Mm.
Jag har skrivit ner 5 namn och jag gissar att du också har gjort det.
Mm.
Vill du dra dina?
Elias Pettersson. Tror jag kommer att vara väldigt revanschugen när han väl får sitt kontrakt. Joel Eriksson Ek tror jag väldigt mycket på. Selke 4 i fjol har börjat säsongen med Kaprizov. Han spelade väldigt lite med Kaprizov i fjol. Fått chansen här början på campen med honom och Zuccarello. Det är en ganska fin omgivning. Viktor Hedman, köper vad du säger. Jag tror kanske att han kommer säkert börja lite trögt, men det är en ganska hög nivå att falla ifrån även om han tappar ett snäpp. Mika var vi inne på kontraktsår, så han tror jag mycket på, och så tar vi Lehner.
Ja, jag har Elias och Hedman med här.
Mm.
Hade du Gabriel Anderskog?
Nej.
Nej. Jag sätter ut honom, och sen har jag 2 backar som jag tror inte allt för många skulle ha med på en kycklingtopp i slutet av säsongen, eller inför säsongen, och det är Erik Karlsson och Rasmus Dahlin.
Oj.
Ja, jag siktar högt här. Jag tänker att Rasmus, efter flera tuffa år som jag var inne på, nu kommer att börja ta de där stegen mot att bli en toppback i ligan. Och Erik, alltså jag nämnde OS-faktorn tidigare, och jag tror verkligen att han vill, om vi ska köra The Last Dance och applicera det här, så vill han ha en sista show med landslaget, och att han kommer komma dels väldigt bra tränad, han kommer komma revanschugen och han kommer vara mentalt redo. Sen vet vi att Charles säkert kommer ha en tuff säsong, men jag inbillar mig att han vill studsa tillbaka på allvar, och därför har jag med honom.
Ja, alltså jag gillar ju det här valet, och jag, om landslagsledningen lyssnar,
det får vi hoppas,
ta med Erik.
Ja.
Jag köper det du säger, och för mig är det, oavsett vad formen har sett ut och jada, det är guld eller inget. Och Erik som kommer in rätt till Erik, det är en spelare du vinner guld med. Alla minns, okej, det börjar bli länge sedan nu, 2014. Men jag tror det. Men för honom får en chans att vinna med Sverige, vinna med, ja, men killar som Hedman och Landeskog som han är tajt med. Jag tror att det skulle betyda jättemycket för honom. Så att där handlar det liksom, ja, men allt eller inget. Det ska vara inställning. Det är guld eller inget som gäller.
Exakt. Och det skulle jag säga om att det är några sena 80-talister och tidiga 90-talister som man tänker att det här kan nog bli sista showen, och att det här kanske är det mästerskap de ska komma samman och göra det tillsammans. Och Erik Karlsson, Viktor Hedman är ett första back kvar. Hur låter det?
Ja, det vore ju som askens. Jag tror ju på Hedman och John Klingberg tillsammans. Det tror jag skulle kunna vara någonting väldigt bra. Men Erik och Viktor hade också, det är ju lite samma lika, höll på att säga.
Okej, där har vi våra namn, och framöver en gång i månaden så kommer vi powerranka dem, och då är det helt enkelt så att jag kommer att presentera x antal namn, och så kommer du få välja helt enkelt utav dem. Det var kycklingtoppen för den här veckan. Okej, det här tror jag kommer vara en väldigt rolig punkt under hela säsongen, läktar-GM. För nu ska Jonathan Lindqvist få vara general manager, och han kommer att få vara för lite olika klubbar den här säsongen. Men första frågan här då. Vi måste slänga in en brasklapp här, att det kan vara så att från inspelningen där vi sitter här och nu en lördag fram till torsdag så kan det ju hända saker. Och spelaren vi kommer att avhandla här kan ha signat. Men Elias Pettersson ska vi diskutera nu. Och frågan lyder som sådan. Vad tycker du, Jonta, är det mest rimliga kontraktet utifrån båda parter om vi väver in Vancouver och Elias i det här?
Jag tror att alltså det är tufft. Jag tror att vi landar i typ 10x8. Alltså så pass mycket faktiskt. Och problemet här som gör det här väldigt komplicerat för Vancouver är att både Elias och Quinn Hughes är osignade. och har samma agentur. Så de spelar lite grann ut mot varandra, mot sig själva. Och Vancouver har en 13-14 miljoner i löntagsutrymme just nu. Skulle vi säkert kunna skapa lite mer och flytta på någon spelare. Men i och med att Hughes hade en svagare säsong i fjol. Det hade väl Elias också egentligen om vi ska vara ärliga. Men fortfarande 21 poäng på 26 matcher. Och han har ju gjort två bra säsonger.
Och han hade väl skadebekymmer som Hughes inte hade.
Precis, och Hughes har ju ett mycket mindre arbetsprov. Elias vet ju att han är en poäng per match spelare i NHL redan.
Om jag ställer så här då, vem tror du Vancouver helst vill signa först? Är det Hughes för att den capiten kommer något lägre?
Nej, jag tror att det är Elias först och det styr vad okay. Hughes får. För Hughes kommer nästan garanterat att skriva ett brokontrakt på grund av att den här säsongen blev som det blev. För att det Hughes tänker är ju såklart att alltså, glappet mellan honom och Cale Makar under deras rookiesäsongen var väldigt, väldigt litet. Men Hughes kan inte begära ett 8-årskontrakt för 9-årsmedel just nu. Eftersom att det ser ut som det gjorde i fjol. Så för honom handlar det om att han skriver kanske 2 eller 3 år. Och sedan tänker att han ska få betalt sen då. Och hur det brokontraktet kommer att se ut lite, beroende lite på Vancouver och cap utrymme. Och det vet agenturen. Så jag tror att Elias skriver först. Jag tror också att de är säkert närmare varandra. Jag har hört och läst någonstans att Vancouver och Hughes är närmare varandra. Att det är närmare lösning där, men allting hänger på Elias. Så om du kollar på Elias, ta Kaprizov här som är 2, nej vad är Elias, han är 90,
Elias är 98,
ja, 1 år äldre Kaprizov, 97,
exakt,
och Kaprizov skrev 6 år
9 miljoner kapit. Ja.
Nu hade han lite annan hävarm här för att han var närmare UFA-status.
Men han har samtidigt bara en NHL-säsong och det är ganska många tyckare där borta som säger att okej, okay, det här var bra för Elias.
Ja, absolut, för jag tror att Elias tittar på det här och säger att jag ska ha mer, jag kan begära mer pengar, center, större arbetsprov, har gjort mer i NHL, presterat på en snarlik nivå fast mer, trots att han är yngre. Så att det jag säger att för honom att begära ett maxkontrakt i 10 miljoner, det är inte orimligt.
Finns det någon möjlighet att det blir ett brokontrakt likt Hughes och Dahlin? Att man vill känna på varandra lite ytterligare. Men då är det kanske talar emot om vi ska ta Elias läger här. Han vill väl signa stort och länge.
Det beror på hur bra han trivs i Vancouver.
Och hur mycket han litar på sig själv kanske.
Trivs han i Vancouver? Ja, men grejen är så här. Att det är det som är grejen här. Att därför jag säger 10 rimligt. För att jag tror att han kommer att vara värd de pengarna. Alltså under de här 8 åren vi då pratar om. Så bör han vara en hög kaliber i första centern NHL, och då är det helt okej att betala det.
Men då snackar vi liksom en topp 10 forward i ligan för att vara värd de pengarna egentligen. Eller 15.
Ja, alltså nu tänker jag att lönetaket under de här åren kommer att gå upp också. Det är bakom in i det resonemanget. Så att,
nu måste vi säga det för listan också. Det ligger på 1,5 miljoner va? Och det ligger kvar där på grund av coronan.
Och för honom att ligga på den procenten, vad det nu blir liksom, det tror jag är rimligt. Så att nej, men jag skulle säga att ja, det är sjuka pengar, men 10 miljoner per år i 8 år.
Då är frågan, hur påverkar det här Vancouvers lagbygge i övrigt? Du säger, de är ju ganska tajta mot lönetaket just nu. De har Edler som de har inte valt att förlänga med. Och frågan är ju var man väljer att satsa på utöver de här.
Ja, men, och det är därför vi landar i att de kommer att skriva ett brokontrakt med Hughes, för att de har inte utrymmet att ge honom ett långt kontrakt om de inte verkligen stuvar om laget här. Det kommer de inte att göra. Så att planen, det är uppenbart hur de har agerat under sommaren, att de har räknat med att skriva ett brokontrakt med Hughes. Den stora grejen det här kommer påverka sen, det är om vi säger att de skriver 2 eller 3 år med Hughes. Jag är inne med Bo Horvat, kaptenen, inne på sitt näst sista år. JT Miller, viktig kugge, även om han inte kanske var riktigt lika bra i fjol. Näst sista år på kontraktet. Horvat framförallt kommer nog vilja ha en löneökning. De kommer nog inte kunna behålla båda de här. Jag tror att Miller är borta när hans kontrakt går ut, nästan garanterat. Så att den typen av...
Ja, alltså jag ska säga det också, nu är det bara för att hitta en jämförelse med andra spelare som har signat kring 10-11 miljoner. Och nu har ju de här kritat på för några säsonger sedan, som kanske inte är helt rättvis att dra. Men Patrick Kane ligger på 10,5. Jack Eichel 10. Jonathan Taves 10,5 också. Mitch Marner 10,9.
Ja, och där Eichel och Marner är väl de bästa exemplen som signade i samma ålder. Och tycker jag är snarlika typer. Alltså jag tror att om du frågade en GM i ligan, du får en av de här spelarna de kommande 5 åren, Marner, Eichel eller Pettersson, så tror jag att väldigt många skulle säga Elias Pettersson. För att, som sagt, inte den bästa säsongen i fjol, men det han kan göra med pucken är ju fantastiskt, och han kommer ju bara bli en bättre och bättre tvåvägsspelare. Jag tror att baserat på hans fysiska kapacitet, bättre skridskoåkare än vad han får cred för, en ganska stor kille. Han är väl 1,88.
Ja, det ska jag säga.
Som kommer att kunna fylla ut och sånt där. Jättesmart. Alltså, du har lite Pavel Datsuk-vibbar sådär. Inte så att han ska bli Datsuk.
Hur viktigt tror du det är? För om man pratar spelare i NHL som har X-faktorn, så måste man ju ändå slänga in Elias där tillsammans med några andra. Per Kane nämnde
jag tidigare. Ja, alltså, det har ju pratats en del om Vancouvers ägares Aquilini här, om deras ekonomiska situation, den inte är klockren. Och Elias är en spelare som säljer tröjor. Alltså, om du jämför med andra bra spelare. Alltså
tänker vi Bo Horvat till exempel.
Bo Horvat är ju inte en spektakulär spelare på det sättet. Väldigt få är det. Elias, alltså, du skulle här, Elias är väl en topp 10-spelare ännu de senaste 2-3 åren om du bara kollar highlight-paket.
Absolut. Och det ska man säga, när vi var där och följde Nestedinarna fick tröjan upp i taket i Rogers Arena, så Elias var ju överallt. Alltså på banners och i shoppen, och det var ju Elias. Det var ju inte att de sålde in någon, utan det var ju Elias Pettersson, Quinn Hughes och egentligen Jakob Markström. Det kändes som att de var de tre reklampelarna.
Ja, Horvat och Brock Besser skulle slänga in där också kanske. De hade ju en sån banner i framtiden med Hughes, Pettersson, Horvat och Besser. Och Demko har väl tagit över Markströms plats nu som en del där. Men Elias är ju det, och som sagt, han har, du märker ju vi bara här i Sverige. Alltså, vilken spelare de senaste 10 åren har lockat större intresse än Elias Pettersson i Sverige?
På rak arm, Erik Karlsson skulle jag säga har varit på de nivåerna. Och nu följer jag ju egentligen bara om man ser till siffror och hur många som läser artiklarna på Expressen.
Ja, men det är intressant.
Jag tycker det är bra riktmärke faktiskt.
Det är lite därför jag frågar dig.
Ja, och då skulle jag nog säga att Elias, Erik. Alltså, Hedman skulle jag nog vilja påstå senaste året börjar ticka upp dit också. Men han har inte varit lika populär som de andra kanske.
Nej. Och så Henke Lundqvist, om vi går tillbaka ännu längre.
Ja, det måste man ju absolut nämna.
Men alltså, han är...
Sedinarna kanske när de var som bäst. Ja. Niklas Bäckström när han vann. Men det är ju snarare enstaka tillfällen.
Men pratar man ren X-faktor, och då pratar vi alltså underhållningsvärde, då är det ju liksom...
Han och Foppa.
Erik.
Ja.
Alltså, om man bara pratar förmågan att göra såna här sjuka grejer som man bara myser åt och som ingen annan gör i hela ligan liksom. Då är det ju, ja, då är det nog Erik senast, och innan dess så Sedinarna i och för sig också. Sedinarna har gjort saker som ingen har gjort före eller efter dem. Men det blir ju så svårt att jämföra med, för att det byggs så mycket på deras samspel med varandra. Men poängen är att det låter så mycket pengar, men för mig känns det rimligt. Och om Vancouver skriver det kontraktet, så tror jag inte de kommer ångra sig. Och vi vet ju också Elias personlighet. Alltså hur mycket han har satsat för att ta sig dit den här. Så jag har ju svårt att tro att han bara skulle vara nöjd om han skrev det kontraktet och bara skita i det liksom. Ja, jag säger det. Det hade nog varit kontrakt. Samtidigt för Elias fall, vi pratar ju $80 miljoner. Om han skriver det. Han är ju klar liksom.
Nej. Alltså, han skulle kunna bli låst på Subway.
Alltså, jag lovar, han kan ju få ett kanonfint ställe i Ånge. Alltså, perfekt sol. Alltså
inte i central Ånge.
Alltså, nej, några kilometer utanför. Ja. Absolut. Det blir kanske cykelavstånd.
Ja, men alltså, han har ju råd med några Subway-menyer. Ja. Om han avstår kakan.
Ja. Nej, men... Alltså, för de här killarna så är det ju så. Det är sjukt att du får ju, de som är så här, de får ju både tryggheten och pengarna. Det är inte antingen eller som kan vara för vissa andra.
Vad händer? Punkt, punkt, punkt.
Inte lårfötter.
Nej, det kommer vi inte diskutera här. Alltså, knappt att du får 2-5 på den.
Nej, vi får se om den överlever klippningen.
Det kommer den att göra. Så här. Här kommer nog måla med lite bredare pensel, va? Det är väl tanken under det här segmentet. Att vi ska fokusera på lite större puckar.
Du slänger med mycket klyschor idag.
Det gör ju det.
Målar med bred pensel. Ja.
Och vi har, eller jag har två frågor till dig. Den första lyder: vad händer, ... om Sharks fortsätter vara usla?
Alltså, jag vill bara säga att jag fick en tanke i huvudet här. Hade det varit, inte varit väldigt roligt om Denzel Washington hade en bror som heter Pensel?
Jag tänkte syster.
Ja.
Pensel.
Ett syskon som heter Pensel.
Ja.
Det låter som ett namn, eller hur?
Ja, spontant som en stora syster.
Mm.
Alltså, man litar ju på Pensel.
Ja, absolut.
Auktoritär men rättvis. Tänk att Pensel är.
Det är en gedigen människa.
Det ska okay. Vi förfödda heta.
Vad var frågan?
Vad händer om Sharks fortsätter vara usla? För usla får man väl ändå lov att säga att de har varit.
Ja, och det finns ju egentligen...
Alltså sen konferensfinalen så har de väl bara trendat neråt.
Ja, precis.
Två raka slutspel som de har missat också.
Ja, och det finns ju ingenting som pekar på att det ska bli bättre. Visst, de har till slut klippt bandet med Martin Jones som Philadelphia, det framtida konferensfinallaget. Alltså det är ett sånt dåligt tips. Och har signats. Nära, men James Reimer, är han en första målvakt i NHL? Tvek. Och vi vet liksom kontrakt, jag menar Burns är typ 36 nu, Vlasic 34, Couture 32, Erik 31, alltså de här största kontrakten de har, de spelarna blir ju inte yngre. Och sen har vi också faktumet att Thomas Hertel, som kanske är deras kanske bästa forward, konkurrens med Couture, har utgående kontrakt och mycket, mycket väl kan avsluta den här säsongen i en annan klubb. Så att det finns ju. Och ovanpå det så ska jag också säga så här, Bob Bugner som de har som tränare, jag vet inte, jag får ingen bra magkänsla. Jag vet inte om jag tror på honom.
Alltså är han lite väl old school? Alltså
han känns väldigt old school, jag vet inte vad han gjort. Så han var ju ass-tränare med DeBoer i San Jose. Och han är ju känd, liksom, de kallar han för det, Wookie Whisper, för att Burns spelade väldigt bra då när Bugner var backtränare, men å andra sidan så spelade DeBoer ett system som verkligen främjar en back som Burns, där allting handlar om att ner i hörn, vänd upp till back, panga på från blå. Så jag vet inte hur mycket Craig Bugner verkligen ska ha för det, men något ska han väl förtjäna. Han är ändå, okay, så här, han är huvudtränare, det är bra gjort. Men på den här nivån så har jag svårt att säga att han tillhör toppskiktet av tränare. Så om vi tar det, vi har en spelartrupp som vi inte riktigt tror på. Och vi har en...
Så vi ser också att den pressar ju redan lönetaket också. Och de har inte speciellt mycket spelutrymme.
Nej, och den andra grejen är som är att om de tänker att de ska bygga om på den vänster... deras talangbank är fortfarande alldeles för tung. De måste få in fler draftval, för att William Eklund är ju deras största talang. Det är de allra flesta rörande överens om, att han är det utan någon som helst konkurrens. Så om vi börjar den änden, om vi kollar på lag som faktiskt har lyckats bygga om, Toronto och Edmonton till exempel. Jag menar, Eklund är all ära, men han är ingen McDavid eller Matthews.
Nej, och alltså, det är väl...
och förlåt. Nej, och det primära här är att även om Eklund blir en stjärna, vilket han säkert kan bli, uppenbarligen, så behövs det fler. Alltså i Toronto så har de Marner, Nylander, McDavid har ju såklart Dreisaitl i Edmonton och Darnell Nurse. Och jag menar, bara det i sig att Eklund liksom utan någon som helst diskussion är deras största talang är ett problem. Alltså de behöver flera spelare av den kalibern som projiceras bli NHL-stjärnor.
Okej, okay, så det finns ingen quick fix som vi ska säga det om. Och jag vill också nämna det att jag träffade Marcus Sörensen här tidigare veckan, han ska vara med i podden, och då pratade vi lite om Sharks och att han inte fick förlängt. Och han sa väl ganska öppet att ja, det beror ju på att Sharks är på väg in i en rebuild. Eller snart är där. Och då undrar jag ju inte, hur ska man göra? För du kommer inte kunna trada bort Burns eller Vlasic eller Karlsson med de där kontrakterna med tanke på hur de har spelat senaste åren. Så för att få de där draftvalen högt upp, handlar det om att egentligen tanka och drafta bort det enda vettiga man har utöver de här tunga jätteavtalen?
Ja, alltså någonstans där landar vi ju liksom att de har ju signat alltså jag tänker en spelare med ett ettårskontrakt med Andrew Cogliano, det känns ju som en typisk skeppa vid deadline-värvning om man ska snacka sånt. Så att, men att skeppa här eller försöka få någonting utbyte känns väldigt rimligt, att se vad de kan få för övriga spelare. Jag vet inte om det är så mycket.
Alltså en spelare som Timo Meier, skulle han kunna vara intressant för några andra lagbyggen?
Han, i nuläget, ja absolut. Det är en 24-åring som borde kunna vara en 30, kanske till och med 40 och målskytt i NHL. Otroligt. Kanske inte liksom en geni på isen, men otroligt kraftfull power forward. Liksom. Problemet är att han inte har spelat på det sättet. Det måste in lite mer bättre spelet. Han måste vara lite mer, framförallt lite jämnare. Men Meyer har ju verktygen, inget snack om saken. Så du har ju det. Och sen har du ju också såklart hela Evander Kane-situationen också, som hänger över laget. Och tror jag påverkar ganska mycket ändå.
Ja, och just nu deltar han inte under träningslägret efter att han står anklagad för mycket allvarliga saker som hans fru har påstått. Och det är en granskning som NHL just nu sitter med. Vi ska säga också att han friades ifrån att ha... Tidigare så sades det att han spelade på sina egna matcher, men det har han friats ifrån. Och i början av året så begärde han personlig konkurs. Så det är mycket kring Kane, och frågan är ju hur kommer de att hantera det?
Ja, grejen är att det har ju kommit ut en del uppgifter i lokal media där Kevin Kurtz på The Athletic framförallt har väl rapporterat ganska med eftertryck att det är många spelare i laget som inte vill ha tillbaka honom, att det har varit problem kring men regler i laget, att han helt enkelt har fått kommit undan med att typ ha sent i matcher och träning och sådana där grejer, och att det har skapat mycket irritation, och det är av den enkla anledningen tror jag att Kane var ju deras bästa spelare i fjol. Och det ska vi också komma ihåg här, att sannolikheten att även Kane spelade matchen San Jose den här vintern är väldigt låg.
Och då har han ett avtal till 2025, ja, så hur gör
så
man?
Så där har du till problematiskt kontrakt, och vi får se vad som händer där. Men om man, och framförallt ska vi säga först och främst att han står ju anklagad för våld inom relationen av sin ex-hustru, och det är ju såklart det mest problematiska, så vi ska inte förringa det, men om man pratar om det sportsliga bara, så går det inte att komma ifrån att när vi pratar om att de kommer ha en tung säsong, att de också faktiskt tappar deras poängbästa, målbästa forward från i fjol. Så det är ju också tapp som gör ännu större anledning till att tro att det här inte kommer bli en bra säsong för dem.
Alltså, nu får du utbilda lite här. När ett sådant stort kontrakt, alltså kanske inte kommer gå att tradas bort, är det enda alternativet då att köpa ut honom? Om man vill göra sig av med honom?
Ja, du kan ju försöka hitta grunder för att riva kontraktet, men det är inte helt lätt. Och det spontant exempel jag kan komma på att jämföra med är ju Mike Richards i Los Angeles, som blev tagen med, jag kommer inte ihåg vilken substans, men någon form av olagligt preparat på gränsen mellan Kanada och USA. Men det räckte ju inte för Kings att bryta kontraktet totalt, alltså att upplösa det, utan de var ändå tvungna att betala honom i någon form. Det var en förhandling med facket och sånt där. Så att ogiltigt förklara ett kontrakt på grund av dåligt beteende eller sånt där är väldigt svårt, som jag har förstått det. Så att,
alltså, tillbaka till Sharks.
Men ja, du kan skicka dem till AHL och spara en del mot lönetaket. Och sedan hoppas de att om han inte dyker upp, så kan du stänga av honom, och då kan du nog stänga av honom utan lön. För han måste åka till AHL i och med att han inte har någon no-move-klausul, så vitt jag vet i alla fall. Det är ett svårt läge.
Ja, nu blir det här en liten krystad brygga, men det är inte en lätt hanterlig backsida heller om man tittar till avtalen. Och du nämnde Burns och Karlsson där, och att de dels börjar komma upp i åldern och att de har ganska tunga avtal, men är inte det den tuffaste spelaren att hantera här Mark Edward Vlasic? Alltså
Vlasic,
han har väl fallit, för att ta för på din uttryck här, han har ju fallit från en klippa de senaste vintrarna.
Absolut, han är ju, alltså kollar man på liksom diverse underliggande siffror, och även folk som tittar på Sharks ofta säger, så är han ju knappt en NHL-back längre. Och där har det gått väldigt fort. Alltså det är inte många år som man pratar om Vlasic som en outsider till Norris. Och vad som har hänt.
Och som en av ligans skickligaste defensiva backar.
Ja, och han är en spelare som borde åldras bra. Som har levt mycket på liksom
smartness och placeringssäkerhet
och sådana saker. Så att vad som har hänt där är jättemärkligt. Men ja, den... Man ska aldrig säga aldrig, för att alla kontrakt som man inte trodde skulle tradas har tradas till slut. Och jag tror inte att han kommer avsluta det här kontraktet till San Jose. Men jag tror inte att han kommer att flyttas på den här säsongen.
Jag ser bara en munter sak med Sharks den här vintern. Och det är kanske NHLs bästa namn. Rudolf Balsers. Du får välja vilken du gillar bäst.
Ja.
Rudolf Balsers. Vi kör en mix där.
Tycker du att det är så bra namn? Alltså?
Rudolfs Balsers. Nu jag säger det så kanske inte.
Gå vidare nu.
Jonathan Dahlén. Alla här hemma i Sverige känner honom mycket väl sedan sina år i Timrå. Mycket uppskattad i den klubben. Alltså jag vill ändå få en slags procentsats här på hur stor chansen är att han tar en plats i det här laget.
Pratar vi ordinarie plats eller att han spelar premiären?
Jag tänker ordinarie plats. Att han blir bofast där.
Ja, men den bör vara över 50 i alla fall. Men vi ska inte ta för givet att han gör det. Alltså det är ett stort steg. Jag förstår att han har varit fantastisk allsvenskan, men det är ett stort steg.
Ja, ja. Det är det absolut. Men det säger väl någonting att han får ett invägskontrakt, att de tror på honom.
Ja, det tror jag absolut att de gör. Och han kommer ju få chansen. Han har fått chansen att spela med, jag tror han spelade med Couture här i början på campen, om jag inte har fel, eller?
Det låter rimligt, ja.
Mycket bra.
Ingen aning faktiskt.
Nej, jag vill minnas att jag noterade att han gjorde det. Så att han kommer att få en möjlighet att göra avtryck. Okay. Sen är det upp till honom.
Så svaret på vad händer om Sharks fortsätter vara usla, det är helt enkelt att de kommer fortsätta vara usla tills...
Alltså så här, de har en bra ägare som inte är snål och verkar rimlig, håller sig i skymundan väldigt mycket och inte petar för mycket saker. Det är ändå, tycker jag, för att vara en ny marknad, en relativt stabil marknad, verkar det vara, finnas bra intresse och så vidare. Så att jag tror att det här är en klubb som kan ta sig igenom några tunga år. Såklart inte smärtfritt, men i alla fall ta sig igenom det. Johansson drops it back to Eichel. He's got
some room. Johansson down low. Cross ice pass. Score! Ja, och då är ju fråga två under det här momentet. Och den lyder så här. Vad händer ... med Jack Eichel? Och den här följetongen som hängt med oss sedan våren, kan man säga, eller förra vintern. Nu senast så valde Buffalo att inte fortsätter man honom som kapten. De tog bort C1 från hans tröja. Och det finns väl ingen annan utväg än att det blir en skilsmässa.
Jag försöker att tänka om jag kan hitta något scenario, men nej, det känns som att det är kört nu. I något läge, så här, tvisten handlar ju om det kanske vi ska ta. Att Eichel har någon form av nackskada, problem med en disk. Och Buffalos läkare vill att han ska göra en fusion. Alltså att man typ ska svetsa ihop ryggraden på den vänster.
Du är ute på djupt vatten.
Ja. Och Eichel vill göra ett ingrepp som går ut på att man byter ut disken mot en fake disk. Det är alltså en bränd skiva.
Okej. Okay. Läkarjonta kliver in här.
Ja, nej då. Det här kan ni...
De är oense.
Ni kan googla på något sätt. Ja, men det är inte helt oväsentligt vad det är, de här ingreppen. För att, som jag har förstått det, det ingreppet som Buffalo föreslår kommer med en relativt hög risk. Jag tror att det är typ så här 1 på 4 reservation för att det här inte är helt 100, att jag kommer ihåg rätt. Att du behöver genomföra en operation igen inom typ 10 år. Och sedan kanske igen om 10 år igen. För att det blir liksom komplikationer relativt ofta av det här. Och det Eichel, ingreppet Eichel vill göra sägs då komma med betydligt mindre risk för nya ingrepp. Men det Buffalos läkare menar på är väl att det här ingreppet hade gjorts på en NHL-spelare. Det som Eichel vill göra. Och att det är lite för osäkert. Och där någonstans är det. Och här har vi ju, det här är ju väldigt konstigt. Alltså, men som NHL-kontrakt funkar så har Buffalo rätt att bestämma det här. Vilket ju kan låta ganska sjukt för en vanlig människa. Att typ så här, du är snickare och faller och slår ett knät. Och sen får du liksom din firma bestämma vilken operation du ska göra. Om du ska göra titthål eller liksom...
Alltså... Läkarjonta anmäler sig igen. Men alltså, det låter ju bizarrt. Alltså, det förstärker känslan att det här är handlingsvaror ännu mer, de här spelarna.
Ja, verkligen. Och å andra sidan så är det så här. Det här är ju... Det är så här, De kan ju inte hindra Eichel från att göra den här operationen. Men där, då kommer vi nog in på ett läge där Buffalo faktiskt har rätt att kanske bryta det här kontraktet, i alla fall inte betala honom. För att, och det här är väldigt svajigt.
Men om vi säger att det resterande del av NHL-organisationerna resonerar precis som Buffalo då? Och att det fortsätter vara
ja,
en tvist?
Ja, nu tror jag att Eichel, alltså...
Använda det till sin fördel för att faktiskt flyttas på.
Ingen klubb skulle träda till sig Eichel om de inte tror på den här operationen som han vill göra. För då är du tillbaka där.
Tänk om man skulle göra det.
Ja, det vore...
Tinga Reich eller får honom i klubben.
Olycklig händelseutveckling. Och det är ju... Ja, det är ju ett extremt svårt läge. För Buffalo är det ju så här att det de sen är så här att okej, du får göra vad du vill, men vi kommer att betala dig typ 50 miljoner dollar för att vara hockeyspelare de kommande åren. Och ska du göra det, då vill, alltså ska du prestera under de åren, då tror vi på det här liksom. Som den bästa vägen för att få dig att prestera under de åren. Och där, då är det hård business liksom. Och de menar ju också att de tänker att det här är även bäst för Eichel som människa. Och jag vet inte hur cynisk man ska vara där, och jag kan inte sitta här och tillskriva Buffalo att de inte bryr sig om Jack Eichel, men någonstans så är det ju så att okej, ska du ha dina 50 miljoner, då får du göra det här. Och det är väldigt tufft, och för oss här hemma i Sverige tror jag att det låter ganska surrealistiskt. Men ja, så funkar absolut. Det.
Men alltså, han har ju otillräckligen varit Buffalos bästa spelare de senaste åren, ända sedan han draftades. Men Buffalo kan ju inte tänkas vilja fortsätta med honom som den stora förgrundsfiguren för Sabres framöver. Alltså med tanke på de här problemen. Och då är ju det intressanta, tycker jag, att okej, vilka namn finns det där ute som han skulle kunna tradas mot? Det har ju snackats ganska mycket om Mika Zibanejad. Vad ger du för de ryktena?
Jag tycker att det är extremt svårt att att säga i det här. För att vad är Jack Eichel? Nummer ett har du problemet att ingen vet vad Jack Eichel är
i en bra omgivning.
Nej, men efter den här skadan. Hur mycket påverkar det? Liksom de här operationerna han ska göra, liksom hur mycket påverkar det? Och all hockeyn missar, hur mycket påverkar det? Men det vi vet är ju att Eichel är en spelare som har potential att vara en topp 5 center i NHL. Och det är den mest värdefulla spelare du kan ha i NHL. En riktig elitcenter. Och jag menar, jag tycker att han har varit en heart-kandidat. Jag tror till och med att jag hade ett av mina heart-år, hade honom som femma på min röstsedel. Om man ser till vad han har gjort i ett uselt Buffalo-lag är det väldigt imponerande. Så att,
det låter som att du slår ner Mika-ryktet i alla fall.
Ja, alltså ja, det är klart, han skulle kunna vara en del av ett paket, men jag tror att i Buffalos fall så då går du hellre efter någon av de yngre. Då vill du hellre ha Lafreniere eller Capocacco. Det tror jag är mycket rimligare. Jag tror att scenariot du ser med Rangers är att Mika mot Eichel är inte en faktisk trade, utan det du gör är att, och det är därför många pratar om orimligheten, att så här, okej, okay, ska du släppa typ Kako, säger vi, för att få Eichel, och med Eichels 10 miljoners kontrakt så kan du inte heller behålla Mika, för han blir för dyr att förlänga. Är det inte bättre att behålla Kako och förlänga Mika utan att det kostar någonting och ge Mika de pengarna? För att så är det, Rangers kommer aldrig ha råd att behålla Mika om de ska ha Eichel.
Okej, okay. Då vill jag ändå ha någon slags slutgiltigt svar här från dig. Vad händer med honom? Kommer vi se någonting hända innan säsongstart eller med?
Nej, jag tror att han tillhör Buffalo när säsongen börjar.
Ja, men avslutningsvis här så kommer vi att jag tror vi har rubricerat det här som, eller jag vet att vi har rubricerat det som testet. Och här för första gången i programmet så är det jag som sitter med facit. För annars är det du som gör det, med tanke på att du har NHL-expertisen. Och jag kommer med någon slags svepande analyser ibland som kanske inte är så mycket värt jämfört med vad dina tankar är. Men
alltså, det var en riktig offerkofta du på det där.
Var det?
Ja
men det är väl ganska
dina tankar är jättemycket värda.
Nej, men det är väl ganska rimligt. Alltså, med tanke på att NHL har du bevakat i, hur många år är det nu? 7?
Mm.
Och jag har bevakat Hockeyallsvenskan. Och SHL ska vi inte säga.
Absolut.
SDHL.
Det var kul att du gick till Hockeyallsvenskan först.
Jo, men det är väl ändå den ligan man har följt allra närmast de här åren. Ska jag säga. Vad har vi för liknelse att dra med Hockeyallsvenskan och NHL för att inte göra den här övergången ännu mer påtvingad?
Jag tänker att du inte behöver en övergång.
Nej.
Du bara kan köra.
Ja, och det här kommer ju variera från avsnitt till avsnitt. Och du har 90 sekunder på dig att komma fram till svaren. Och det här kan ju vara egentligen vad som helst. Det kan vara vilka som ingick i Pittsburghs Stanley Cup-vinnarlag 91.
Okay.
Väldigt svårt i och för sig om ja. Det skulle vara det. Eller så kan det vara vilken svensk som tog hem Hart något år, till exempel.
Ja.
Den här gången... Alltså så fort jag presenterar så börjar ju klockan ticka.
Mm.
Jag inser att jag behöver en klocka. Den har vi här. Okej, bra. Jag vill ha de 10 spelarna som slutade högst upp i poängligan 2011-2012. Och nu börjar din tid.
Evgenij Malkin. Steven Stamkos. Martin Saint-Louis. Gud vad svårt. Hur många uppe i tre?
Martin Saint-Louis inte med.
Okej, då får jag med. Jag har väl ändå bränt en gissning. Jag får inte gissa på mer än 10.
Jo, du får fortsätta gissa.
Jaha, Daniel
tills tiden är slut.
Daniel Sedin, Henrik Sedin.
Henrik Sedin är med.
Henrik Zetterberg. Sidney Crosby, nej. Alexander Ovechkin.
Ingen av dem är med.
Niklas Bäckström.
Du har tre namn hittills. Du har tre namn.
Jaromir Jagr, Jerome Ginla, Patrice Bergeron, Anze Kopitar, Ryan Getzlaf, Corey Perry.
Ingen av dem.
Patrick Marleau, Joe Thornton.
Nej.
Joe Pavelski. Daniel Alfredsson.
Nej.
Vänta nu.
60 sekunder. Tredjedel kvar. Du har tre namn just nu.
Ja, men Kane. Patrick Kane, Jonathan nej. Taves.
Har du,
Jason Spezza.
Ja, han är med.
Danny Heatley.
Nej.
Erik Karlsson.
Ja!
Mats Sundin.
Nej, han är inte med.
Han spelar inte ens. Marian Gabri, Rick Nash.
Där har 90 sekunder gått.
Jag kände att det här, jag blev lite blåst där på att jag trodde att jag bara fick 10 gissningar.
Nej, du får skjuta iväg hur många som helst.
Ja,
och det vet du framöver.
Ja.
Men jag tycker ändå att du gjorde det helt okej. Du samlade ihop 4 namn. Du sa Evgeni Malkin, sa du.
Ja.
Steven Stamkos, sa du.
Ja.
Henrik Sedin.
Ja.
Erik Karlsson.
Ja.
Det här är ju helt sinnessjukt att Erik Karlsson kom på 10:e plats tillsammans med Patrick Elias.
Mm.
Båda gjorde 78 poäng. Alltså tänk att Erik gjorde 78 poäng säsongen 11-12.
Mm.
Alltså det är nästan så att man har glömt bort hur extremt bra han var i början av det årtiondet.
Men Spetsa också.
Ja, Spetsa sa också. Förlåt. Så du har 5 namn.
Mm.
Sen kan du ha sagt killar som jag inte registrerade.
Ja.
Claude Giroux.
Nej.
Kom 3.
Oj, snyggt.
Gjorde 93 pinnar. Men du satt ju 1 och 2 och det var ju Malkin Stamkos.
Ja, Malkin vann det visste jag.
Precis.
Och Stamkos gjorde 60 pinnar i målet. Eller 60 mål i året.
Han gjorde 97 poäng i alla fall. Jag har inte kollat upp hans målsiffra. Okay. Malkin vann på 109. Och sen hade vi Ilja Kovalchuk. Sa han?
Jag vill säga att jag sa Kovalchuk.
Det kan du ha gjort. Okej, vi kan slänga in honom också. Så har du 6 rätt. Phil Kessel.
Nej, det sa jag inte.
James Neal.
The real deal.
Han gjorde 81 poäng den här säsongen.
Ja, men han spelade med Malkin den här säsongen.
Ja, det gjorde han
samma nog faktiskt. Ja, han gjorde 40 pinnar i året.
Penguins, ja.
Ja.
Sedin sa att han var 8 det året.
Mm.
John Tavares.
Nej, han hade inte.
Nej. Och sen var det Perk Elias som kom på samma plats som Erik då, 10. Så, vad sa vi? 5-6 namn i alla fall. Prickar du in. Ändå imponerande. Framförallt att du tog 1 och 2. Men jag tycker att du var lite... Tänkte lite långt tillbaka med Alfredsson och Sundin och Hitler också. Han pikade, vad var det? 2005?
Nej,
något sånt.
Men han vann 07-08. Han gjorde väl 50 mål både 07 och 08, va?
Han var så bra så länge.
Då var det de hade lite pizza line med Affe och Spetsen.
Ja, ah, just det. Jag var där. Hur var det här då, tycker du?
Ja, men jag hade behövt komma in i rabblandet tidigare. Men jag hade inte tagit Tavares, Giroux kanske. Eller jag hade aldrig plockat.
Nej, och du hade kanske inte tagit James Neal heller.
Nej, då hade jag behövt tänka... Nej.
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 Och vi kan ju säga det också att hoppas att alla ni lyssnare var med på det här. Och att ni satt och rabblade namn precis som Jonte under de här 90 sekunderna. Då kan ni dra iväg ett mejl till adam.johansson@expressen.se eller skicka till oss på Twitter också. Vi kommer inte svara. Kan skriva ändå att ja, jag klog... klog... klodde... slog, blandade det där, klog. Det är inte rätt bra. Jag klog honom.
Ja, helt okej.
Det känns som att man knockar någon med fisten då. När man klogar någon.
Knockar någon med fisten? Alltså varför inte säga knytnäve för? Det är konstigt sagt.
Jag säger aldrig knytnäve, jag kör aldrig fist. Det ligger bättre i munnen. På något sätt. Vi är färdiga med det här första avsnittet.
Ja, det var på tiden.
Genare puls. Tack för att du var med, Jonta.
Tack för att jag fick vara med.
Du kommer ju vara med en gång i månaden framöver som jag har nämnt.
Mm.
Kanske fler gånger förhoppningsvis. Vi får se. Och de här momenten som vi har pratat om kommer att leva med under hela vintern. Och sen kommer vi addera frågelådan. Och ni kan redan nu börja ställa era frågor till Jonathan Lindqvist på mailadressen jag just drog och på sociala medier. Har du något slutord?
Jag är väldigt, det är nästan full månad här bakom dig när vi spelar in det här. Och det här är en gång i månaden. Jag är väldigt inne på att jag är någon sorts varulv som kommer fram i full månad en gång i månaden. Att det kan vara något tema för det här.
Varulv eller Jonta? Jag tyckte läkarjonta hade något. Att vi borde lansera det.
Ja.
När du pratar skador.
Ja, men jag var ju plutonssjukvårdare på AIB.
Var du det?
Ja, amen.
Jaha. Sköt du någon?
Nej, men om du blir skjuten så kan du hålla dig vid livet ett tag.
Är det så?
Ja. Däremot så kan jag inte operera nacken på dig.
Bevisligen. Jag har ju varit och tältat med dig några gånger. Och det ska man säga att det kanske var, jag har förstått det som att det var då du lärde dig det. Men att göra upp en eld. Där är ju du 5 av 5 getingar. Där är du riktigt, riktigt vass faktiskt. Du behöver inte speciellt mycket för att det ska börja tändas en låga.
Ja, det är året i kungens tjänst.
Okej.
Okay. Bara, tack för det.
Men inga slutord förutom att du är en varulv. Tack till alla er som hängde med här. NHL Puls är tillbaka om en månad. Det känns länge med 4 veckor till nästa avsnitt. Måste jag säga.
Ja, vi får hoppas att lyssnarna tycker det också.
Precis. Tack för oss och hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag oavsett var ni befinner er i Sverige. Stark.
Tack och hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.